A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ja, men vi hör om den här avsnitt 93 tror jag, med mig Christian Unge och...
Med mig Anders Tarnhag.
Och alla lyssnare, välkomna ska ni vara.
Ja, kul att vara igång igen.
Absolut. Märkt inte här idag heller.
Nej, vi får klara oss utan henne tills vidare.
Ja, man går lite in och ut i ronden. Mm. Vad kör vi då?
Jag tänkte prata om leverkirurgen som brände in sina initialer på... Levra han transplanterade.
Mm, det
känner du till det här?
Ja, men du skickade in en artikel.
Det är otroligt fascinerande.
Ja, det väcker många tankar.
Ja.
Det var en BBC-artikel du skickade.
Ja,
nu skulle man väl kunna säga så här, men vi lägger upp den på vår hemsida, men det kommer liksom inte hända.
Nej, det gör vi inte. Nej, men storyn var ju det. En brittisk kirurg som var specialiserad på att transplantera lever.
Mm. Väldigt duktig kirurg, vad jag förstår.
Ja. Simon Brandhall. Mm. Och det han gjorde var att han determinerade in SB.
Alltså brände in.
Ja. Mm. På ytan på på lever som han opererade in i två patienter 2013.
Två som man vet om.
Två som man vet om.
Antagligen hade han gjort det där för många gånger.
Ja, det kan det kanske vara. Det
jag läste mellan raderna, det där var hans signatur. För han uttryckte det på något sätt. Där.
Just det. Ja. Och
det är så jag gör, skrev han.
Just det. Och hur blev då det här känt? Mm. Det var ju egentligen inte så att han mörkade. Utan alla på operationsrummet såg ju vad han gjorde. Det var liksom ingen... Och inget han smusslade med i såret, liksom, opsåret.
Nej, men det är det jag menar, att han har säkert gjort det sedan länge. Det var hans grej.
Okej. Okay. Ja. Men det kom ju liksom till kännedom därför att en av patienterna som fick sin lever fick någon typ av komplikation. Mm. Levern fungerade inte och kirurg nummer två öppnade buken och plockade ut levern och stoppade in ytterligare en ny lever som jag förstod det.
Mm, exakt.
Och den kirurg nummer två då, såg ju... Ja, men på den här levern står det inbränt SB.
Mm. Tog någon mobilfoto, tror jag.
Ja. Mm. Och redan där kan man ju fundera, vad var det som gjorde att kirurg nummer två tyckte att det här är så spektakulärt, så det måste jag rapportera.
Gick vidare med det på något sätt.
Ja. För det ska man ju också komma ihåg, att det här var ju en ren... artistisk märkning, eller hur man ska uttrycka det. Det var ingenting som påverkade elevens funktion.
Nej, exakt.
Utan,
men verkligen. Och det, sen var det en massa eftermäle och rättegång och sådär.
Ja, men innan vi kommer dit. Ja. Massa eftermäle. Kirurg nummer två tog ju upp det. Ja. Och det kom då till arbetsgivarens kännedom. Och sådär. Och det som hände var ju att han fick sparken. Mm. Så att kirurgen som satt sin initial på levern, han fick sluta.
Ja.
Flera år senare, och ja, nu måste det vara, så blev det rättegång. Mm. Därför att
Någon av de här patienterna
kände sig kränkt.
Just det, och hade haft psykiska men, fått psykiska men av det här.
Hade tyckt att det här har ju inte jag godkänt. Nej. Någonting skedde i min kropp när jag var sövd. Mm. Det mår jag inte bra av. Och så blev det rättegång. Mm. Och sen blev han dömd till samhällstjänst. Jag skulle jobba gratis.
Just det.
Och någon typ av böter. Typ 10 000 pund i böten. Sådär.
Men enligt artikeln hade han inte blivit av med sin läkarlegitimation. Man processade huruvida han skulle få fortsätta jobba som läkare.
Mm-hmm. Mm. Men jag tror att han redan hade fått gå från sitt kirurgjobb.
Ja, det är möjligt. Och kanske han var pensionär också. Ja. Ja.
Men understrykte
jag att det var ju inte, och ingenstans, även här i de här rättegångarna, så är det ju sagt att han är inte anklagad för att liksom ha påverkat levern. Det var inte hans fel att levern avstöttes.
Nej, det var inte.
Nej.
Men det finns ju flera grejer, tycker jag, som är intressant. Mm.
Det kan vi inte bena ut det. Ja. Den andra kirurgen som satt och anmälde honom.
Ja.
Vad han detta?
Ja, men det tycker jag är intressant. För att,
är det revirpynt?
Ja.
För man tänker, leverkirurgen, bara så här, pang på bordet. Mm. Förutom att det är mitt favoritorgan. Så det är liksom så är det ju Rolls Royce. Nej, men det är Formel 1 av kirurgi, där måste man ju säga. Levertransplantationskirurger är ju väldigt högt ansedda.
Ja. Jo, absolut. Nej, men jag tycker du är inne på rätt sak.
Och de är få. Och jag tror att många är liksom... Det är sådana här som är jour veckovis.
Ja, ja.
Och de är extremt viktiga. Mm. Det finns en Busitel, en kille i Los Angeles, som hade liksom ett Ferrari-stall där i Los Angeles. Han var liksom världskändis. Åkte ner och bara ligerade av venen till levern när liksom alla andra hade gjort jobbet för honom. Så kom han ner och så plockade han sin lever.
Men du är inne på att kirurg nummer två och kirurg nummer ett, de vet ju vilka varandra är naturligtvis.
Absolut.
Och att kirurg nummer två kanske inte tycker om kirurg rätt.
Till exempel.
Och därför är mer benägen att nej, men det här, nu har jag honom. Eller hur? Så att det är inte bara att omsorg mot patienten och att han tycker det är olämpligt, utan det kanske också finns en fiendeskap.
Det är klart att de kan ha helt olika etiska moraliska liksom, regelverk i sina huvuden, och att nummer två är väldigt mycket mer samvetsgrann och tycker så här gör man absolut inte.
Men jag
kan tänka mig att det finns en rivalitet.
Men jag tycker det är jätteintressant, för det touchar en annan grej, och det är det att om du ska vara kirurg så behöver du ha ett väldigt gott självförtroende. Därför att det är krävande att stå på operation och operera.
Fallet är högt.
Fallet är högt. Och det är ett jättepressat jobb. Mm. Så att du behöver ha ett gott självförtroende för att kunna palla och för att kunna göra bra ifrån dig. Ett gott självförtroende, det kan ju också slå över till liksom att du har en överdriven, grandios uppfattning om dig själv.
Ja.
Du är inte bara duktig, du kanske är bäst, känner du.
Och det
gränsar till att om jag är bäst, då är alla runt omkring mig, de är ju sämre än vad jag är.
Ja.
De är till och med pappskallar.
Ja, men det,
så det finns ju, tror jag, ganska nära... det här.
Ja. Men den första kirurgens grandiositet är väl har vi väl belägg för. Jag håller på att skriva in sina initialer, det är väl ganska excentriskt.
Det är det jag menar. Ja. Så att det kan ju vara förklaringen till att han hade ett självförtroende som var bra, vilket är önskvärt.
Ja.
Men det tippade över lite väl, så att
absolut.
Han ville till och med signera sitt verk.
Ponera att den här första kirurgen...
Ja.
Alltid frågade sina patienter inför operationen, är det okej om jag registrerar in mina initialer på levern? Och de säger ja. Och han skriver det i journalen. Godkänner initialsättning. Och den andra kirurgen sen hittar de här initialerna. Då är det inget problem, eller hur?
Nej, det kanske inte är. Men jag menar, sen så förstår ju jag att det kirurg 1 gjorde med som brände in sina initialer, det är ju olämpligt.
Ja, men
det är ju inte heller...
Det är inte acceptabelt.
Det är inte acceptabelt.
Nej, verkligen inte.
Och den stora grejen är väl liksom att Du gör det på någon som är sövd. Nej. Det är inte bra.
Nej, men så här, oavsett
det är ju dessutom är ju fånigt.
Ja, det är fånigt och det är direkt fel. Därför att vad de har gör så, vad är nästa grej då? Ta en liten bit av levern och ta hem och lägga på köksskåpet liksom.
Ja, just det.
Alltså,
ja,
du måste ju ha nolltolerans kring såna här saker.
Ja, det måste man verkligen ha.
Dels, ja, men, för att okej, nu var inte det farligt för levern.
Nej.
Men vad med han att bedöma om det är farligt eller inte? Men mer ur integritetsaspekten. Men uppenbarligen så har de lidit psykiskt.
Men om jag får ta det där med lidit psykiskt. Att gå omkring med initialer av den som opererade mig på ett organ i kroppen. Just om vi bortser från att någon gjorde någonting på dig när du sov. Jag menar, för en ny lever ju också att någon gör någonting på dig när du sover. Men det har du ju liksom gått med på för att du ska klara ditt liv. Men just att någon dessutom bränner in de initialerna. Ja. Och du får reda på det och du gillar att ta initialerna där. Ja. Säg att du blir opererad med en höftprotes.
Ja.
Då står det kanske tillverkarens firmanamn.
Absolut.
Och något litet serienummer och absolut. Någonting mer ingraverat på protesen.
Ja.
Så där går du omkring och gör reklam för någon protestillverkare som höftopererade.
När du går igenom liksom, röntgenbågen där på flygplatsen.
Nej, men det syns inte så. Men det står ju några bokstäver på den kanske.
Jo, men det är ju känt så att säga.
Är det känt?
Det är klart att det är känt. Eller jag menar, det är inte okänt i alla fall. Och det är inte någon som försöker mörka det.
Nej, men det är ingen som informerar om att protesen du nu ska få, den är inte helt blank. Utan det står ett firmanamn på den. Och
det utgår ju från att det är
kanske någon dimension. Ja, eller sånt där.
Ja. Men det förstår ju patienterna att det gör.
Ja, okej.
Okay. Det är det jag menar, att om han hade frågat, är det okej med att skriva en initial? Och så säger du ja. Ja, men då vet du det. Och så är inte med det.
Nej. Men jag håller med dig. Men vad är det som driver honom? Vad gör att han...
Ja, vad han... Ja, men det...
Fast samtidigt tror jag tänker så här...
Exhibitionism, grandiositet...
Ja, men jag tror...
Det finns ju säkert kirurger som alltid gör liksom en liten snygg rosett, den sista suturen de sätter. Och det är deras liksom signum.
Alltså,
som gör det på något visst sätt.
Men jag tror liksom så att vi pratade om det här med självförtroendet, att det kan kantra till att man tänker att man är odödlig och kan hitta på vad som helst. Det kan ju också vara så att om du står och opererar, jag menar, hur lång tid tar en levertransplantation?
Oj, det kan ju ta liksom ett dygn. Ja. Många timmar i alla fall.
Du gör det ju inte på mindre än 8-10 liksom.
Nej.
Så att man, jag tror att där under liksom operationspasset så det är ju en uthållighets... liksom, ja. Det är en ansträngning verkligen.
Hur ursäktar det?
Nej, men det jag menar är att man kan säkert ta sina dippar under en sån här pass lång operation. Så att man kanske...
råkar sätta med initialer.
Ja, nu bränner jag lite om.
Jo, men det skrev de i den där artikeln att det hade väl domarna, eller det hade rätten tagit upp, att vi förstår att man kan vara trött under en operation och så här. Men det ursäktar inte, det är en sån medveten handling. Och den är upprepad. Det var ju två.
Ja, jag vet.
Det kanske, om han hade gjort det en gång så hade han kunnat claim insanity på något sätt under den trötthetsepisoden under operationen. Men
att bli trött två gånger gör exakt samma sak.
Det är väl det, jag tror nog att det, och det visar ju bara på att han har säkert gjort det där flera gånger.
Ja, du tror det.
Och då är det liksom inte ett acceptabelt beteende.
Nej.
Och det är ju självklart att det måste vara nolltolerans om det uppdagas.
Ja, det är ett väldigt skruvat fall, måste man säga.
Ja, säkert inte unikt, tyvärr.
Du tror att det märks organ lite här och där, eller vadå?
No.
Nej, det tror inte jag. Så konstig grej att komma på att göra. Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag tror att det här är...
Nej, i och för sig, det finns kanske inte så många organ det går att liksom rista in något på.
Nej.
Ja. Du såg den där killen, det är också ett tag sedan, den här killen som drack cyanid i domstolen i Haag, var det va?
Killen i 70-årsåldern tänker du på.
Ja.
Slobodan Praljak som han hette.
Mm. Har du sett
YouTube-klippen? Nej, jag såg aldrig klippet. Det gjorde jag inte.
Nej.
Tyckte det känns lite snaskigt att titta på. Men,
ja, men det var med ett klipp som dök upp i det här Facebook-flödet, antar jag. Och sen så klickade jag på det. Det var ju som bara en vanlig stilla kamera i en rättegångssal. Och så är det en kille som säger något och så dricker han något liksom.
Mm.
Och det ser ut som, för de som sitter runt omkring honom, domarna och vad det nu, advokaterna, de ser bara lite förvånade ut. Jag undrar om de tror att han dricker en snaps eller liksom någon sprit.
Mm. Säkert.
Liksom, för de, och sen så liksom ramlar han ihop. Och
alla på en gång då, eller?
Nej, ja. Alltså, de verkar reagera väldigt långsiktigt. De fattade inte alls vad som hände.
Nej.
Han drack cyanid.
Mm. Just det.
Och dog sen på sjukhuset.
Ja, mm. Ja precis. Mm. Han var ju...
precis när han hade fått sin dom.
Just det.
Eller?
Han var kroat och han var krigsherre i Bosnien på 1990-talet.
Mm.
Och... det är så svårt att förstå det här kriget på Balkan, men i Bosnien så förstod jag det som att det bodde och bor många kroatier, inte minst kustnära delen i Bosnien, Mostar till exempel,
Mostar, ja.
Den här bron. Ja. Mm. Och det var ju där han var inblandad i kriget.
Okej. Okay. Och hade gjort massa krigsförbrytelser och blev dömd. Fällande dom då.
Jag tror det. Alltså, fråga inte mer om det här.
Nej, men det var en fällande dom och det var ju då han ställde sig upp och tog livet av sig.
Mm. Men undrar, hur får man in en flaska gift i en välbevakad rättegångssal? Det måste jag ha
linket med på något sätt. Det lyckades de här Nürnberg-killarna också, Göring och dem. Göring tog ju cyanidkapslar.
Under rättegången han också?
Ja, i sin cell. I sin cell. Mm. Men jag håller med, liksom modern tid nu, Haag.
Ja.
Hur går det till? Verkligen.
Nej.
Men det är ett brutalt sätt att dö på. Man får liksom en...
väldigt dramatiskt får man säga.
Ja, och snabbt. Man får liksom en liksom intracellulär syrebrist på något sätt.
Mm.
ATP...
Oj, du går direkt in på molekylär biologiska nivån här, inne i cellen.
Ja, men det går snabbt i alla fall.
Berätta, du är intresserad av förgiftningar.
Nej, men det går snabbt och du
är en lekman på det här.
Du får liksom huvudvärk och tror muskelvärk och så här. Och så snabbt, ganska snabbt får du hjärtsvikt och blir väldigt acidotisk, sur i kroppen. Högt laktatvärde får du.
Mm. Avgiftet direkt eller på grund av att...
Du menar nedbrytnings... Jag kommer inte ihåg hela den processen.
Nej.
Men i alla fall, jag vet att det är ganska snabb omsättning på det här cyanidet.
Mm.
Så att antingen så dör du inom några timmar eller så liksom, är du i världen.
Mm.
Men, och så är det väl en dosfråga antar jag.
Mm.
Men då är det liksom akuta behandlingar man ska ge. Det ska man ge syra i syrgas.
Mm.
Och så ska man ge sån här B12, cyanokit har vi på akuten. Därför att du kan få cyanid om du till exempel är med en brand. Mm. Så från brandgas kan du få i dig cyanid.
Mm.
Bittermandel tror jag, om du checkar kopiösa mängder med bittermandel kan du få i dig cyanid.
Mm.
Men framförallt, alltså det som är fallet, det gör vi grava brännskador, bränder. Då kan du ha fått i dig så mycket cyanid. Så kommer in med
alltså man blir exponerad för rökgasen och man andas det så in det.
Ja, absolut. Yes.
Och sen tas det upp i kroppen och cirkulerar runt.
Ja.
Och då
finns det olika tecken på det och som sagt högt laktatvärde. Och då ska du snabbt ge syrgas och cyanokit och bland annat glukosdropp och flera saker.
Mm.
Så det är liksom en väldigt snabb behandling som du måste sätta in.
Mm.
Jag vet inte om du var med på det ämnet annat än att det var en liksom bizarr händelse.
Mm, nej. Mm. Vad får man ta på Jan Karlum tänkte jag fråga, men det...
Det ska vi nog inte... Nej, det vet jag inte.
Det ska vi inte tipsa om heller.
Det verkar dumt till det här att tipsa om.
Ja, men han måste ju ha haft sina kontakter på något sätt.
Men det är uppenbarligen ett snabbt, effektivt sätt att dö på.
Ja, usch.
Som sagt de här nazistiska krigsförbrytarna. Jag tror han Goebbels tog det med sina barn och sin fru i bunken där nära Hitler.
Man har ju sett det i olika filmer också, att någon tuggar på en cyanidkapsel och så kommer det fradgor i munnen.
Mm.
Och sen förstår direkt alla inblandade att han tuggade på en cyanidkapsel och dog.
Men så snabbt går det inte.
Hellre än att liksom bli torterad och tvingas lämna ut information, så tuggar man på den kapseln och dör på en gång.
Ja, svårt att ta till sig.
Ja.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Det är en ultrakort grej.
Mm.
Jag såg, eller jag hörde häromdagen en underläkare som benämnde patient som homicidal. Homicidal,
alltså på engelska. Ja. Benägen till att mörda, menar du?
Ja, men du vet vad det betyder alltså.
Nej, men alltså jag tänker bara suicidal att det betyder.
Mm.
Alltså risk att ta sitt eget liv.
Mm.
Och homicidal måste vara risken att ta någon annans liv då.
Ja, precis. Aggressiv, utagerande. Mm. Jag hade aldrig liksom egentligen sett det i journalen.
Nej, aldrig jag heller.
Nej.
Det kan ju inte vara etablerat.
Eller hur?
Nej.
För jag tror jag liksom aldrig hört en psykiater nämna det.
Inte heller.
Så det känns inte som ett liksom medicinskt...
Nej, det känns som att man tittar för mycket på amerikanska tv-serier.
Jag försökte liksom spela med och nicka där.
Ja, jag hånger sig av, sa du. Du, apropå sjukvårdspersonal.
Ja.
Jag tänkte prata om när man går i korridoren,
ja.
En avdelningskorridor.
Mm.
Så ser man en bit längre fram.
Du ser ju ganska långt eftersom du är ganska lång.
Ja, jag är ganska lång. Jag är drygt 1,90.
Mm.
Tre, fyra sjuksköterskor som står i grupp.
Pratar du om en specifik händelse nu eller liksom allmänt?
Allmänt.
Ah, okay. Det var inget du hade varit med om just i veckan här.
Nej,
nej, nej.
Jag har sett flera gånger.
Mm.
Sjuksköterskor i mellan 20 och 30 års åldern.
Mm.
Så står de tre, fyra platt med varandra. Mm. Och gärna står liksom och plockar lite med varandra.
Mm.
Alltså man kan hålla om den andras axel eller...
Mm. Jag vet inte. Stå och fläta håret,
ja,
kanske.
Ja, alltså någon sån grej.
Mm.
Så att man pratar säkert om någonting, kanske vårdhändelse eller bara lite småprat.
Men
också lite kroppskontakt. Och då tänker
du sitter och undrar vart ska du komma med det här.
Jag vet själv inte vart det kommer till vägen. Men jag har tänkt på flera gånger. Och det jag tänkt på är att jag
men
tycker
att inte, du har inte sett manliga sjuksköterskor stå
samma. Inte alls på samma. Och jag har heller inte sett äldre sjuksköterskor. Jag tror att det är någonting man gör när man är lite yngre.
Könsrelaterat.
Ja, exakt.
20-30 kvinnor.
Ja, ja. Nej, men jag tycker bara att de ser ut att ha en gemenskap.
Som du saknar.
Som jag saknar.
Mm.
Eller inte saknar. Men jag är tydligt inte en del av det. Jag kan aldrig bli heller. Jag kan inte gå fram och säga, kan inte jag få stå här bland er och ni kan också klappa mig lite grann så kan vi prata tillsammans.
Men om du och din chef Tosse och liksom någon annan överläkare manlig står, kan inte ni stå och pilla på varandra också?
Jo, det skulle vi kunna göra, men vi gör ju inte det. Men du menar att vi kanske gjorde det när vi var yngre? Nej, det gjorde vi inte heller.
Men nu måste jag bara, jo men liksom, jo men vadå, jag träffar Gustav, kompis på kliniken.
Ja.
Då kan jag stå och hålla honom sådär.
Liksom, ja, men du berömmer dig om att du gärna tar i folk.
Inte berömmer, jag kanske är kritisk mot mig själv. Men ja. Jag menar bara att i det här beteendet, om man är vän och avslappnad och det är ömsesidigt, alltså godkänt från båda.
Mm.
Så menar jag att, men vadå? Jo, jag kan stå och pela på Gustav. Det kan jag.
Men du,
så jag vet inte om det är så, och jag vet inte om jag gör det mindre eller mer nu än vad jag gjorde när jag var 20-30. Tog inte det ålders eller?
Nej, okej. Okay,
mer individuellt.
Ja, det kanske kan vara. Men, ja. Men tycker du att du känner igen det när jag berättar om det? Har du också gått i avdelningskorridorer och sett?
Jo, men såhär. På expeditionen till
exempel.
Ja, vi har stor expedition på, mellan de två avdelningarna. Mm. Så kanske det var ofta, när det är lite lugnare så är det 6-7 stycken. Ofta är det ju kvinnor, sjuksköterskor och undersköterskor. Det är fler som, kvinnor som jobbar hos oss. Och då, ja, då så här, liksom, någon sitter och kollar på mobilen och så står någon och flätar. Och det är väldigt, ja, det är ganska kroppsligt.
Mm.
Ja, mycket kroppskontakt.
Du känner igen det här?
Ja.
Ja.
Men jag menar, nu råkar det vara så att, jag vet inte om det är, hade det varit liksom manliga sjuksköterskor så lite fler, så hade väl de också kunnat stå och pilla på varandra.
Ja, och kanske pilla mellan könen kan man väl också göra.
Ja. Om det... Men det har ju mer att göra med liksom om man känner varandra och vad man har för relation till varandra.
Jo, men har det inte att göra med, jo,
som det, att det är 20-30 år tjej. Jag tror inte att det är klart att,
jo, fast jag tror
de
att
har mera, kanske de kanske är mer fysiska med varandra. Ja.
Men jag tror egentligen inte att det är en vårdgrej, utan jag tror att det här kanske är på alla arbetsplatser.
Men har du frågat Susanne på Marge, liksom flätar de håret på
varandra? Nej, jag tror inte.
Ja, men,
okay. Men de är ju då äldre.
Ja. För de har väl unga där också?
Ja, jag vet inte.
Jag vet inte.
Nej, det här var inget...
Jag tror inte det har med vård att göra.
Nej, det tror
eller,
inte jag heller.
Eller, ja, lite är det med kön att göra. Någon slags...
Och lite med ålder, tror jag.
Jo, i och för sig. Det är, man ser väl inte lika många 50-åriga läkare som står och liksom...
Nej.
Tar på varandra. Ja, det var en iakttagelse som jag inte vet vad den ledde.
Nej, det ledde inte någon vart riktigt, men... ska vi ta...
Vi stänger där.
Är vi...
Ja, ja, vi stänger. En sista grej bara, Anders, idag.
Mm.
Nu är det snö ute och jag tar pendeltåg ibland ut till Huddinge. Mm. Jag måste erkänna att jag oftast åker bil. Ibland åker jag pendeltåg.
Mm.
Men det är så fruktansvärt irriterande när man kommer där vid 7:30, för det är så många människor. Det är liksom en flaskhals. Man kommer till Flemingsberg. Och så har de bygger om det hela tiden, så det är ofta att en liksom, rulltrappan är stängd. Så man måste gå upp. Ett lämmeltåg, man försöker liksom, träffas, man är i det dörrparet precis där man kommer ut så man kan springa in och liksom, men man får inte ha bråttom där.
Nej.
Då funderar jag på, tror jag, liksom undra om det, man kan påvisa någon slags mortalitetshöjning på grund av de här urusla liksom pendeltågstiderna och den dåliga ombyggnaden där vid Flemingsberg på flera sätt. Dels eller framförallt läkare som, och sjukvårdspersonal som inte kommer till jobbet.
Du menar att man kommer inte i tid riktigt?
Mm, mm. Brist på
så du ställer för 8:00 och så kommer du 8:10?
Nej, eller kanske 8:30. Kvalitetssänkning av vården på grund av den där jäkla pendeltågen.
Men så mycket blir väl inte sinkad till jobbet? Eller är det att du kommer in med fel mindset? Att du på något sätt blir irriterad?
Men tänk dig alla som blir försenade så pass ofta. Så någonstans måste ju någon blivit lidande.
Ja, okej. Okay. Och man tar inte höjd och börjar sin resa lite tidigare hemifrån därefter?
Nej, därför man utgår från att
imorgon kommer det fungera, tänker man.
Ja.
Och sen är det likadant dagen efter ändå.
Ja.
Ja.
Jag stod faktiskt och tänkte på det här om dagen. Undrar om de blir lidande i slutändan av allt det här. Men jag hoppas inte det. Det irriterar mig något vansinnigt.
Nej, men det har vi pratat om i podcasten tidigare. Att, nu tar du upp specifikt att du tycker att sjukvårdspersonal som ska tas till Huddinge sjukhus får lida över att rulltrappan står still.
Ja.
Men kom du ihåg när det var ett dödsfall i en rulltrappa i lokaltrafiken i Stockholm?
Nej, men
ett dödsfall var det. Det var ju någon stackare som,
men är det någon som snubblade fastnade,
eller fastnade. Eller vad det var.
Som blev av med ett ben, vet jag. Men någon som dog, var det så?
Var det blev av med ett ben? Ja. Hur som helst, ja. Så var ju reaktionen från SL att stänga av alla rulltrappor. Jaha. Till liksom incidenten var utredd.
Mm.
Och eventuellt man skulle kanske bygga om eller något sånt där.
Va? Det här var inte så länge sedan. Nej,
vi har pratat om det här förut i podden. Men man tänker på hur liksom otroligt många människor som transporteras varje dag.
Mm.
Att liksom göra en sån, det får ju enorma konsekvenser.
Mm.
För en sån väldigt, väldigt sällan händelse. Ja. Det är liksom inte en rimlig åtgärd. Det står liksom inte i proportion till vad som har hänt.
Men då agerar de ju mer i syfte att liksom visa att vi är handlingskraftiga. Vi gör något och det här är en hemsk händelse. Och
fast de gör ju fel.
Jo, i slutet. Alltså rent,
det blir ju liksom en suboptimering för
det alla inom det. Avsikten är väl att visa att vi är handlingskraftiga. Vi,
ja, fast det spelar ingen roll.
Ser över hela.
Det var ju ändå inte bra.
Nej, verkligen inte.
Sådana vill man ju inte ha som styr rulltrapporna.
Och vad gjorde man då om man tog en extra koll på rulltrapporna?
Ingen aning.
Nej.
Måste jag säga, jag vet inte.
Nej.
Men det är det du är inne på. Du tycker att
där i Flensberg tycker man borde liksom gräva en tunnel under och på något sätt flera vägar upp till sjukhusområdet. Det är för många som jobbar där och för många som ska till högskolorna och så.
Mm.
Så
infrastrukturen har inte hängt med expansionen i Flensberg?
Nej, verkligen inte.
Nej.
Så tyvärr kommer jag ta bilen. Jag är ledsen.
Ja, det var ett tråkiga ord för klimatet, Christian.
Sorry.
Vi har varit dåliga på tips om andra podcasts i vår podcast. Men vi lyssnar också på podcast, du och jag.
Mm.
Och jag har i jul lyssnat på Stil en hel del. Mm-hmm. Mest för att min fru tycker om att lyssna på Stil och vi lyssnar till bilen ihop.
Vad är det? Handlar om mode och grejer?
Ja. Mm-hmm. Men det var ett svinbra avsnitt om Florence Nightingale.
Mm-hmm.
Brittisk sjuksköterska som gjorde mycket insatser i Krimkriget bland annat.
Mm.
Och hon var ju...
När är vi nu? 1800-tal?
Ja.
Segelskiftet? Ja, förlåt, jag ska inte slå
pressa ner på Florence Nightingale. Men jag ville bara tipsa om det avsnittet. Det var tyvärr väldigt bra. Och en grej med Florence Nightingale var att hon var väldigt statistiskt intresserad. Och hon var den som introducerade pi-diagrammet.
Mm-hmm.
Alltså pi-chart.
Mm, det förhörde min dotter på igår.
Vad heter det? Cirkeldiagrammet.
Mm.
Nu ska vi säga att cirkeldiagrammet är lite ute. Ja, därför att det är inte så bra egentligen. Det är väldigt få som, om man snabbt tittar på det, kan avgöra hur stor andel är näthårtbiten jämfört med näthårtbiten.
Men det är visuellt så intuitivt bra.
Nej, men det är ändå inte det. Det är det om,
alltså,
om det är bara enstaka fält. Liksom.
Ja.
Om det är två eller tre kanske.
Ja, just det.
Blir det mera så blir det helt hopplöst att se.
Mm-hmm. Det var lustigt, jag förhörde min dotter som sagt igår på det här. Mm. Just med olika stapeldiagram och...
Mm.
Ha.
Men det jag bland annat lärde mig där, det var att Florence Nightingale kom från en överklassbakgrund och var tidigt intresserad av kroppen och att hjälpa andra människor och ville då bli sjukvårdspersonal.
Mm.
Och det landade inte alls i god jord hemma hos hennes föräldrar.
Mm.
Sjuksköterska på den tiden var inte något bra yrke.
Mm.
Utan tvärtom var det gärna förknippat med prostitution.
Jaha.
Och
vadå det, förknippat med?
Det men många gjorde liksom både och, som jag förstod det.
Va?
Ute på fältet.
Jaha.
När man vårdade krigsskador och sådär.
Oj.
Så att
det känns
men lyssna på avsnittet så får ni höra själva. Det låter lite konstigt när jag återberättar nu, men jag tyckte man förstod att Florence Nightingale gjort jättebra grejer.
Ja.
Och det var kul liksom exposé över sjuksköterskeyrket.
Stil
med Susanne Ljung. En av mina idoler också när det gäller musikjournalistik. Hon började som musikjournalist. Skrev jättebra skivrecensioner. När jag gick i gymnasiet till tidningen Slits. Innan den blev en
härtidning. Tack för tipset, Anders.
Ja.
Och tack för alla ni som lyssnar på ronden. Hör av er till rondenpodcast@gmail.com med tips om ämnen, gäster. Vi kanske har någon lite gäst här på gång snart, tror jag. Ni får gärna ge tips om bra gäster också. Följ oss på Instagram, rondenpodcast, eller Twitter och Facebook. Vi hörs om en vecka, Anders. Ha det bra.
Ja.
Hej.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.